Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till avsnitt 261 av Skilsmässopodden.
Ja, exakt.
Nu säger jag, vi säger det ibland, bara så att man vet ifall man är ny lyssnare. Marit Danielsson heter jag.
Ja, och Magnus Abrahamsson heter jag.
Ja, och vi två är ett par. Ja. Vi bor inte ihop, men vi har också tidigare då genomgått en varsin separation.
Precis.
Och vi har två barn var.
Exakt.
Som nu är ganska stora.
Då har vi förutsättningarna för,
ja, för det här kalaset. Ja.
Du, avsnitt 261 som det är nu, vad ska det handla om?
Vi ska prata om irritation. Oh. Och om och hur det är okej att leva ut den. Mm. Vi har också en lyssnare som efter 3 avslutade förhållanden undrar om vi tycker att hon borde sluta försöka eftersom det alltid ändå går åt skogen. Vi ska också prata om hur ens idealförhållande ser ut när barnen är större. Vi har också en lyssnare som känner sig ensam i livet trots sitt särboförhållande. Och sen ska vi prata om att punktera sina påhittade livslögner.
Mm. Nu är det ju höst och folk kanske är tillbaka efter den här pandemin och ska ut och jobba, barnen ska gå i skolan och så här. Man har liksom vi har ju pratat mycket och man har hört så här, nu har folk varit instängda och då mår de dåligt och skilsmässorna ökar för att man har kommit nära varandra. Men jag tänker så här också, som är en fråga till dig, kanske en orolig fråga också. Nu kommer man ju ut och plötsligt möter andra människor, så även om man har en bra relation så blir man exponerad för nya objekt.
Jaha, du talar om dig själv.
Nej.
Har du blivit exponerad för nya objekt?
Ja, det är klart att jag har. Det blir man hela tiden för att man är ute på något sätt. Tror du att det kommer att liksom påverka, att det kommer liksom ännu mer sätta fart på skilsmässor och separationer?
Jag vill invända, jag ska svara, men jag vill också invända, det är inte så att skilsmässorna har ökat.
Nej, jag vet, pandemin, nej, jag vet,
utan snarare tvärtom.
Absolut. Men man tror ju att det kommer öka för att folk har varit instängda och gått.
Ja, jag kan tro att det kommer att öka framöver. Ja, du menar om nyhetens behag nu, det är som att släppas ut på grönbete.
Ja, precis.
Nu tror ju inte jag att vi kommer att bli så väldigt utsläppta, men du är utsläppt i alla fall. Och ja då, det tror jag. Alltså det här, det kan ju bli som en fest bara att se nya spännande människor som man inte har fått träffa annars. Så att nog kan det hända grejer kanske.
Ja, för att man också har varit inlåst på något sätt. Även om man har det bra, även om man tycker om varandra och inte har bråkat under den här tiden, så är det ju, du har ju blivit liksom oexponerad.
Mm, du kan väl säga till om du blir, om det sker en väldigt stor exponering någonstans här, åt ena eller andra hållet.
Ja, ja, precis. Jag ska göra det. Ja.
Nu ska vi prata lite om någonting som jag tycker är intressant, nämligen irritation.
Ja.
Som jag tror kan färga in ganska mångas parförhållanden.
Ja.
Faktiskt. Och när vi då pratar om irritation så menar vi då den här känslan som ligger lite bortom ens medvetna tänkande. Det är en känsla som sen då kan leda till frustration och ilska till exempel.
Ja.
Det här är ju någonting som människor bär på mer eller mindre och som går ut över någon ofta. Jag frågar dig, upplever du dig mer eller mindre irriterad än andra människor?
Mycket mindre.
Ja, det tror jag också. Ja.
Faktiskt, jag upplever mig sällan irriterad just.
Fast jag tycker att jag sett dig lite irriterad på jobbgrejer den senaste dagen.
Ja, absolut. Ja, men det kan hända. Men det är väldigt sällan.
Ja, jag håller med dig. Det är ju behändigt. Upplever du mig som mer eller mindre irriterad än andra?
Faktiskt som mer irriterad än andra.
Mm, det tror jag också.
Ja.
Jag kan gå vidare för att jag är inte så förvånad. Det som ofta kommer av irritation, tycker jag, som blir destruktivt i ett förhållande,
ja,
det är ju att det då, eftersom man kanske inte ens står på sin sida och tycker att man har rätt att vara irriterad på det här, så kommer det ändå ut om man inte är varsam. Och jag tänker att ett vanligt sätt att få ut det kan vara så här passiv aggressivitet.
Ja.
Att man tiger och sen så, och låt säga att jag skulle vara irriterad på dig av någonting som jag egentligen inte har rätt att vara irriterad på, för så kan det väldigt ofta vara. Och så skulle du fråga mig, vad är det?
Ja.
Då skulle jag säga, ingenting, eller något sånt där. Och då blir den här irritationen någonting som straffar båda i förhållandet, och det är ganska onödigt. Mm.
Eller absolut, hur? Ja visst, så är det ju. Och det är det som någonstans också gör att det är så svårt att komma åt det.
Ja.
För att man vet att man är irriterad av fel orsak. Och man vet att om man lever ut så blir man en idiot liksom, ja, på ett sätt. Men om man inte gör det, du kan liksom inte riktigt ro på det. Och jag tror inte att det heller är, det är inte där problemet ligger.
Nej. Men jag tycker att jag har hjälp av en sak. Eftersom jag upplever ganska mycket irritation, som jag tror kanske bottnar i, det här är en gissning, men jag tror att mycket av min irritation bottnar i att jag överhuvudtaget den sekunden inte skulle vilja ha sällskap överhuvudtaget.
Ja.
Och det kan vara, det är ju ingen annan människa som rår för det. Jag tycker att jag lärde mig det när jag levde tätare med min yngsta son.
Ja.
Nu har vi ju liksom, nu är jag på landet, men han var ju irriterad på mig 24/7.
Mm.
Jag kunde inte göra någonting. Han var jätteirriterad. Jag såg att han var plågad av situationen. Och ibland så läckte ju den, och sen så bad han om ursäkt.
Ja.
Alltså det är en sån obehaglig loop, för mig är det heller inte kul att bara gå och vara liksom ett irritationsmoment för någon.
Absolut.
Men och jag tycker att jag lärde mig då att det handlar jättemycket om att jag själv i den situationen är i någonting jag inte vill vara.
Mm.
Men det kan jag ju inte alltid begära att få vara. Så att slutsatsen blir att åtminstone bli medveten för mig själv om jag har fan inte rätt att ta ut min irritation. Den får jag hantera helt själv.
Ja, fast
och det tycker, ja.
Men det kan du ju möjligtvis tycka, och det kanske du kan lära dig. Men jag tycker precis det du säger, att det bottnar i att du egentligen vill vara själv.
Mm.
Och det tror jag är helt sant, och det är det man någonstans ska leta upp skälet till sin irritation.
Precis.
Och om det är ett faktum, då kanske du ska jobba med det.
Ja.
Eller se till att du får vara själv.
Ja, men sen kan man inte alltid få precis som man vill. Utan jag får ju, det är ju inte så att jag kan, låt säga att jag skulle vara irriterad när du kommer in på morgonen och helst vill vara själv. Ja, men hallå, det är ju för sent.
Nej, jag vet.
Men jag vet ju inte, det här är ju så irrationella grejer. Så jag menar bara att jag får väl ta ansvar för min irritation och se till att vara en bra människa och inte låta det gå ut. För genom att jag fattar vad det handlar om så behöver jag i alla fall inte i stunden agera på det.
Absolut.
Jag tycker inte att jag har rätt att göra det ens.
Nej, men menar
du att dig?
Det är i alla fall, det är inte så att det i alla fall kommer ut som någon slags passiv.
Nej, jag tycker nästan inte det. Och om det gör det, då får jag väl se till att ha ett ensamt rum om morgon. Alltså då får jag inrätta det på något vis.
Ja, det
jag menar.
Jag kan tycka att det är också en lösning att säga. Nej, men vad fan.
Men det är därför jag inte bor ihop med någon. Ärligt talat, det kanske jag inte har kommit på förrän nu. Men det färgar in så mycket irritation.
Ja.
För att jag kanske då upplever mig lite väl invaderad i förhållande till den space jag vill ha i mitt liv.
Exakt, och jag tror också att du Vilket inte är en, liksom, det är ingen negativ sak, men du är väldigt mån om att ha det på det sättet som du vill ha det.
Ja, det är ju varenda människas rättighet.
Ja, fast alla är inte lika måna om det.
Nej, utan och det är också en rättighet.
Tycker att, här, det, vi gör lite som att det blir mer av konsensus. Liksom. Mm. Och det gör det också svårt att bo ihop, att ha liksom ett gemensamt Precis. Hushåll med andra människor.
Eftersom jag, till exempel när jag skriver böcker, så är det är inte möjligt i en rörig värld för mig, utan då måste det vara avstängt och lite tyst. Mm. Och då får jag anpassa livet efter det. Mm. Medan andra bara tycker det är skönt att kasta sig i gropar på golvet och mysa 24-7.
Ja, och jag menar, det ena är inte bättre eller sämre än det andra. Man är väldigt olika, och jag tror att man måste liksom, så här, inrätta sitt liv utifrån den tillvaron man vill ha. Ja. Så att man inte heller försöker att liksom gå åt det ena eller andra hållet.
Nej. Men det där är ju väldigt svårt när man har barn. Och då tycker jag att man ska ha, de måste ju få vara kung liksom, inom vissa ramar.
Precis, och då kan jag tycka så här, att man kanske då innan man skaffar barn borde göra sig medveten om hur man är i den här frågan. Liksom. Är du en person som är väldigt, väldigt liksom, här, du måste ha det på ditt sätt, du behöver mycket ensamtid. Då kanske du liksom ska jobba med det innan du skaffar barn.
Ja, det är omöjligt att förutse vad man behövde, tycker jag, innan man fick barn. Och jag tycker också att, alltså hur, jag tycker ju att de ska få trumfa ut ens personlighet. Man ska ju få ihop det så gott det går.
Ja.
Men där tycker jag i alla fall att jag stod helt på paus i mina önskemål. Och det är ingenting jag ångrar heller.
Nej.
Det är det inte. Får jag ta några saker som jag hittade som kan vara orsaken till att man ofta upplever irritation och ilska.
Ja.
Och du kan ju tänka utifrån de sakerna när du faktiskt känner irritation då, till exempel. En sak, du upplever att du har arga tankar om saker som andra har gjort och sagt.
Ja.
Kan du känna igen dig i det?
Ja, absolut.
Mm. Du upplever att någon annan har betett sig orättvist mot dig eller någon annan, mot dig eller någon annan.
Ja, oja.
Vilket av dem där var är värst?
Nej, men om någon beter sig orättvist, om man känner sig liksom orättvist behandlad eller ser att någon annan är det kan göra mig fruktansvärt upprörd.
Det är nästan alltid där min irritation bor.
Ja.
Tål inte orättvisa typ. Nej. Och ligger de nära en... jag tycker att det är så svårt. Mitt värsta är nästan när folk försöker ta sig ur... Om jag då bemöter den och folk försöker ta sig ur den, nej men det där måste du ha missförstått, liksom, eller att man glider på sanningen, det kan jag nästan inte glömma. Det gör mig tokig. Jag har sparat några sådana där du har gjort så också. Jag har så jävla svårt att komma över det. Jag tål det inte.
Ja.
Och sen en tredje naturligtvis, då du befinner dig i en konflikt eller har ett problem som är svårt att lösa. Det tycker jag inte är riktigt lika irritations... Där har man ändå något att agera på, liksom.
Ja, oja.
Men, och så finns det då strategier kring det här. Där man lever ut sin ilska, vilket ofta då gör att man själv mår dåligt efteråt. Mm. Eftersom man då har sårat någon.
Ja.
Det är ju där det ofta blir fel, tycker jag.
Ja, fast så här, i de här, det som du tog upp här, om det är orättvist behandlad eller om någon har sagt eller gjort någonting. Det handlar ju om ens, där har man ju rätt någonstans.
Det handlar om hur, man liksom, hur det kommer ut. Alltså rådet är då att man ska svalna innan man tar itu med det.
Oja.
Om man kan.
Ja.
Ett annat vanligt sätt att hantera det som är lite mindre gynnsamt, det är liksom att göra om det här och försöka se irritationsmomentet i ett mer positivt sken. Mm. Vilket gör att man inte hamnar i den här konflikten. Men det vänds samtidigt då inåt och bränner på något vis. Ja. För man fick aldrig utlopp för känslan.
Nej.
Där tycker jag att man kan vara lite vaksam på vad man är för typ. Liksom.
Ja. Jag var precis i en sån situation där någonting upprörde mig och flera personer.
På jobbet?
Ja, och en av personerna liksom gjorde just en, så här, levde ut sin irritation och sin ilska över det här.
gentemot den som var, hade irriterat den. Ja.
Och jag gjorde inte så, utan jag väntade en dag och skrev ner några saker på ett papper och försökte göra det. Och jag vet inte, jag kan samtidigt tycka så här, ja, men det var väl nödvändigt på något sätt att få ur sig det där på ett ilsket sätt. Men det är också det att det finns ju i det här också, när man upplever att man är kränkt eller orättvist, så finns det ju någonting som man behöver åtgärda, eller som det står där, ett problem som man inte kan lösa. Det måste ju, de här sakerna, man kan vara skitförbannad, men man vill ju också komma åt en lösning, och ilskan hjälper en inte att komma till lösningen, utan det är som att gräva i kvicksand liksom. Det blir bara ännu mer liksom orättvist.
Ja, oftast är det ju så. Ja. Oftast är det så, men ibland väljer jag att låta ilskan komma ut.
Absolut.
För jag känner att men det här är fan ett det här är relevant nu. Det här är jag.
Ja, nej, jag
även liksom hyfsat sansad.
Nej, men det är ju strategier för att både överleva själv som känslomässig individ, liksom att inte så här explodera av all ilska som man trycker ner, och att faktiskt komma vidare i livet, att lösa situationerna. För jag är inte säker på att den aggressiva som hela tiden lever ut kommer så jävla mycket längre.
Nej, det tror inte jag heller. Så rådet är väl egentligen att när det gäller irritation, det är att man ska notera och bli klar på, vad i det här är det som triggar mig? Vad i det här är det att det knirrar på golvet när han går? Eller som min son, att jag överhuvudtaget sitter där vid bordet. Ja, men det är ju såklart för honom. Och jag kunde faktiskt säga det till honom också, att jag kommer att sitta här. Ja. Så den irritationen som du har får du hantera i dig själv. Och jag tycker att vi kommer en bit med det. Du kan ju försöka säga så till mig om jag verkar irriterad. Den där får du hantera själv, Marit.
Ja, absolut. Men för det är ju också, det är ju också att man som den som blir utsatt för irritationen har behöver en strategi också.
Ja, men jag tycker att det blir orättvist att den ska behöva ha det. Man ska liksom inte ta den där skiten.
Nej, absolut. Men
om det inte finns något formulerbart bakom det som man kan liksom be om att en förändring.
Ja, detta om irritation.
Du, när man har haft ett gäng förhållanden som liksom tar slut av ett eller annat skäl och så vidare, så kanske det är lätt att tänka sig att men det är hopplöst, det finns ingen för mig, eller jag måste sluta leta nu för det går ändå alltid åt skogen. Mm. Vi har en lyssnare som tänker lite åt det hållet och vill ha råd. Hon säger så här: tack för en bra podd. Jag vill gärna höra era åsikter om min fråga. Jag är 52 år gammal och har varit singel i snart 3 år. Har 3 långa relationer bakom mig. Jag började nätdejta för 1,5 år sedan. Något bra resultat blev det inte. Jag har relativt höga krav på den man jag söker. Jag är inte desperat och trivs i mitt eget sällskap. Relationen skulle vara en bonus. Ganska snart insåg jag att marknaden är begränsad, eftersom jag bor i en stad med 66 000 invånare. Det går att vidga sökningen förstås, men att åka 20 mil för en fika med en man känner jag inte är särskilt lockande. Jag undrar om det bara är jag som känner att det är svårt att hitta den rätte om man bor i en liten stad. Det här är då en första fråga som hon ställer. Ja, om vi svarar på den. Jag vet ju inte om det bara är hon, men jag tycker att 66 000 borde väl räcka.
Ja, det tycker man gör svårt att göra ett överslag hur många som finns i just den åldersgruppen, men det låter ju ändå inte pyttelitet. Men det är också, jag vet inte om det är staden eller om det är den kretsen man befinner sig i.
Ja, men precis. Jag kan inte det här, men jag tänker ändå att det kanske också handlar om vad hon har berättat om sig själv i sökningen, eller vad hon har sagt att hon vill ha. Vi får nästan lämna den, för vi är tyvärr inte proffs här nu på dejtandet. Men jag fortsätter till nästa fråga som hon ställer. Och en fråga till. När jag är 50 plus och har 3 separationer bakom mig, vilka odds har jag för att lyckas denna gång? Man behöver ha mycket tur för att hitta en bra matchning. Men hur sannolikt är det att den inträffar? För att sammanfatta mina tveksamheter bifogar jag ett citat från boken Lyckan, kärleken och meningen med livet. Mitt kärleksliv över åren ser inte bra ut. Det har varit den ena katastrofen efter den andra. Hur många fler olika sorters män kan jag försöka älska och misslyckas med? Med detta i åtanke verkar det förnuftigt att inte fortsätta söka min framtida partner. Men det känns sorgligt att komma fram till det, eftersom jag inte vill vara singel. Och så vill hon höra våra tankar kring det här.
Ja, alltså så här, nej, det är...
Det är ju en förståelig känsla.
Ja, ja,
fan, jag har, liksom, jag har misslyckats varje gång, så att säga.
Visst, nej, men jag har varit i det också. De tankarna jag också har haft.
Hur då?
Nej, men just att, vad beror det på att jag ger mig in i ett förhållande och verkligen vill att det här ska bli någonting? Och sen så blir det inte så, utan det tar slut av olika anledningar, oftast för att, ja, det var så förut. Så jag förstår verkligen tanken, men det går liksom inte att så här generellt säga gör sig eller så. Däremot så kan jag tycka så här, nej, det finns ingen som helst anledning att inte fortsätta leta. Men en sak som jag tänkte på, kanske om mig själv och kanske om andra som jag har omkring mig också, att man är ju lite så här störd på ett sätt som människa när man växer upp. Därför att man försöker att lappa ihop någonting som blev trasigt i barndomen. Mm-hmm. Tror jag då.
Mm-hmm.
Säg inte att det är så.
Hoppsan, du brukar inte vara lagd åt psykologiska teorier.
Nej, eller hur?
Nej, men jag tycker inte det.
Nej, det är ju, man kan titta på sig själv i förhållande till sin mamma eller pappa, beroende på vilket kön man är. Och man kan se på hur ens föräldrars relation har sett ut.
Mm.
Och det är liksom så här, moment 22 i det här är att man oftast då liksom ger sig in i relationer som redan från början är dömda att misslyckas. Därför att man just försöker lappa ihop någonting som inte finns. Du söker dig till personer som du egentligen inte vill leva med.
För att?
Därför att du vill laga någonting, och då ska det ju vara trasigt.
Mm.
Enkelt, väldigt, väldigt enkelt uttryckt.
Man är van att laga. Man har vant sig vid en roll där man ska laga.
Och du har sett att du har vuxit upp med en relation som inte funkar. Och så söker du dig till den. Och det är ju helt galet, för den funkar ju inte. Liksom.
Mm.
Och därför så tror jag att man kan liksom inte se relationen som varför funkar inte den, utan man ska nog titta på varför funkar inte jag i de relationerna jag väljer.
Mm.
Det kan vara en bra början.
Mm.
Och sen, jag alltid ger råd att gå i terapi, men liksom så här, det, om man inte vill det eller inte kan eller orkar eller fan som helst, så börja med att tänka så här, vad är det i mig som gör att det här inte funkar? Och titta på den typen av personer du väljer.
Precis.
Och se, liksom så här, finns det någonting i det urvalet, och varför attraheras jag inte av det här? Finns det någonting jag kan göra för att liksom testa någon variant? Eller det är, jag säger inte att det är så i det här fallet, men jag tror att för många som upplever den där fan det går åt helvete varje gång, så är det för att man ger sig in i relationer som man faktiskt inte egentligen ska vara i.
Nej, jag tänker också åt det hållet, att jag tänker många saker. Dels kanske hon väljer sådana, alltså det handlar ju inte bara om relationen när den är klar, utan vilka valde hon som hon sen inte vill ha, eller som det sen inte fungerar med. Valde hon för fort? Var hon en som lät sig väljas och översköljas av någons kärlek och det räckte för henne, medan det i själva verket inte räcker i längden? Jag tycker också det, att hon ska gå i terapi, inte för att det är fel på henne, utan för att se vad som har gjort att hon har valt män där det sen kommer att spricka, för att veta vad hon framöver ska undvika.
Ja.
Sen tänker jag lite andra saker. Jag tänker att men så mycket med tre spruckna förhållanden där är väl inte.
Nej, nej, nej.
Det är ju inte mycket. Jag tycker heller egentligen inte om det här att varför får saker, och jag menar inte mot vår lyssnare, men generellt, varför har saker bara ett värde om de fortsätter? De hade väl kanske några bra år här. Jag och min exman, det skulle jag kunna vara lagd åt hållet och tänka då, gud vad dålig jag var, det höll inte. Eller gud vad dålig han var, det höll inte. Nja, varför ska jag se det så? Vi hade de här åren, vi fick de här barnen, vi hade de här åren. Sen blev det inte bra längre. Och då förändrar man någonting. För att de här förhållanden hon har haft, de har väl kanske gett henne någonting också. Vad är grejen med livslångt liksom, som ett betyg? Om vi gjorde slut nu, skulle du då känna så här, nej, men nu kan jag inte, jag har haft två långa förhållanden här nu och de spricker?
Nej, men jag skulle väl, nej, absolut. det är två olika frågor kan jag tycka. Så här, när man ger sig in i ett förhållande, om du gjorde slut skulle jag ju bli ledsen och känna fan också, helvete, det här blev inte alls vad jag hade tänkt mig, för jag hade velat fortsätta.
Mm.
Och det ville väl hon när hon gav sig in i de här också.
Man vill ju att det ska vara bra.
Ja, man
det är
vill
det
att
man
det ska
vill,
vara bra.
Och, sen är det inte bra.
Och eftersom man, när man har det från början så vill man ju äta det hela tiden. Liksom. Mm. Man vill att det ska fortsätta. Så att jag kan ju förstå att man upplever att man ger sig in i någonting som man tänker sig ska vara liksom, det här känns jättebra, det här vill jag ha, så skiter det sig efter ett tag och så upplever man att det där upprepas. Det kan jag förstå att man då känner, vad gör jag för fel och ska jag verkligen försöka en gång till, för jag blir ju så ledsen varje gång, eller det blir så jobbigt när det börjar ta slut. Så är det ju liksom. Sen är det klart att man kan, om man lyfter blicken helt och hållet, säga att så här, nej men det är väl inte hela världen. Jag tror att det är svårt att tänka, ja men vi hade ju en massa härliga stunder i alla de här tre förhållanden. Den tror jag är svår att tänka. Liksom.
Jag vet, men hennes fråga är så här, med liksom hennes facit i åtanke, hon skriver så här, med detta i åtanke verkar det förnuftigt att inte fortsätta söka med framtida partner. Men det tycker jag är det vill jag invända emot.
Ja.
För att ett facit där man liksom där man har gjort slut på saker som inte är bra eller det har blivit slut, det behöver ju inte betyda att det inte finns något trevligt framöver. Så jag tycker att hon absolut ska kunna fortsätta söka sin framtid, för hon tycker att det känns sorgligt att liksom, för hon vill ju inte vara singel.
Nej.
Men jag skulle vilja ge rådet då, fokusera på dig själv när du håller på och väljer. Vad uttrycker du om dig själv när du nu dejtar? Vad uttrycker du att du vill ha? Vet du ens vad du vill ha? Om du vet vad du vill ha, uttryck det. Och sen, jag tycker att det låter dumt, men jag tycker att man ska vara ganska immun mot en uppvaktande människors uppvaktning. Det är inte den som man kommer att leva med framöver, utan det är den som är bakom den här uppvaktningen. Så skit i blommorna och liksom tacka, men liksom, det säger ingenting om vem du kommer att leva med sen. Där får man inte vara för dum.
Nej.
Du har nästan aldrig gett mig blommor. Det blev bra ändå.
Jo, nej men absolut, om det nu är problemet. För det kan ju
jo,
vara
men jag tror att många också bländas jo, lite av det. Man
absolut.
Har så kort tid
ja,
på
men
sig.
Så kärnpunkten som vi båda två säger är så här, gå till dig själv och se vad det är du gör för val liksom, i det här. Vad är det för män eller kvinnor du väljer, om du är man? Eller, ja. Vad är det för partner du väljer och varför slår det slint? Och vad är det hos dig som gör att det här går åt peppan då i så fall?
Ja, och jag menar, vad är det hos dig? Då ligger ju det mycket i, tycker jag, i valet av man.
Mm.
Och också tydligheten med vad det är man vill ha.
Precis.
Lycka till,
jag vill bara säga en sak
till
dig och alla andra också. Att jag kan ju förstå någonstans, det är lätt att säga att, eller, och det finns ju logik också, så här, det är inte livslånga förhållanden som vinner alla priser. Men man kan ju också förstå att, speciellt i hennes fall som är 52 och hon kanske har barn innan, alltså ju längre tiden går desto svårare blir det att hitta någon som man vill fortsätta leva med, för att urvalet blir mindre och för att man upplever sig själv som mindre attraktiv. Det finns ju en slags trygghetstanke i ett livslångt förhållande också, att man har någon på sin ålders höst. Så det är inte så konstigt att man ändå så här, man vill ha någon som man kan fortsätta med och som det funkar med, som man är lycklig när man är 80 också.
Men vad mycket jag reagerade mot där, att man skulle känna sig mindre attraktiv.
Ja, eller så kanske de man ser liksom har omkring sig är mindre attraktiv
ja,
också.
Ja, jag tycker oftast att det är det som man upplever som problemet på något vis.
Jag tror att man har den känslan att man blir äldre och man liksom så här, då är man, orkar man väl inte hålla på och ragga eller så här. Jag tror man har den känslan även om den inte är sann, så det finns en förklaring till varför man vill ha ett livslångt förhållande också som handlar om just ålderdom och trygghet och liksom.
Ja, men det vill väl alla att om det är bra, men däremot så vill man ju inte ha det om det är dåligt, för då är
nej,
det inte
ja,
en trygghet
självklart,
och så där.
Absolut, visst då jag. Ja, jag ville bara ha det sagt.
Tycker jag. Ja. Vad bra. Mm.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag och Marit har ju också skrivit böcker. Marits senaste bok, som är en nyutkommen relationsroman, heter När underbart inte är nog. Vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen, som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet och även som ljud- och e-böcker. Sök på våra namn så hittar ni dem.
Nu ska vi bara påminna att ni som lyssnar den här dagen när podden släpps, alltså fredag den 27, då är det alltså ikväll som du spelar på Ängelen klockan 20.
Yes.
In där och lyssna, det är roligt.
Ja.
Och sen lördag den 28 så pratar jag och Per Naroskin på scenen om liv och kärlek i medelåldern, bland annat då utifrån min roman och hans bok, han har också skrivit om medelåldern. Och det är liksom, det är ju Stockholms bokhelg och det är massor med framträdande och det här är då på Sveavägen 56 klockan 13.40. Och det är mycket som händer där. Det är innan oss tror jag det är Mian Lodalen och sen är också Johanna Mo och Ninni Schulman där i runt den tiden.
Ja.
Så välkomna, det kostar ingenting som jag har förstått heller. Så det är bara att titta in.
Yes.
Men du, lite upp apropå det här brevet om orkar man försöka igen. Jag vet inte, alltså, ju äldre man blir desto mindre tid har man kvar, det är en katastrof.
Ja.
Men finns det också då fördelar med min fråga? Här kommer några frågor till dig när det gäller förhållanden. Bryr du dig mer eller mindre om att vara älskad av en partner?
Alltså, jag tror att jag nog bryr mig lika mycket om det, faktiskt. Det är viktigt. Sen kanske ängslan är mindre. Alltså, oron över osäkerheten kanske är mindre. Men jag tycker att det är lika viktigt.
Jaha. Jag tror att för mig är det lite mindre viktigt. Kanske för att man en gång har bevisat att man kan vara älskad. Mm. Och därmed har man i alla fall, jag vet inte, någonting sånt. Blir det viktigare eller mindre viktigt att ha en relation?
Mindre viktigt,
ja,
tror jag.
Skulle jag också säga.
För varje dag som går.
Okej, okay. Jag ligger risigt till. Det här kommer du att vilja svara både och, men ändå, försök att låta bli. Kommer du med åren närmare eller längre ifrån dina barn?
Längre ifrån.
Ja. Och hur känns det?
Ja, både och. Ja, men det känns ju, alltså, jag menar inte båda och, men jag menar att det verkligen är, jag kommer längre, så att säga, det som jag alltid har sagt, så här, jag strävar ju efter att de ska bort ifrån mig, de ska bli självständiga. Men det blir ju å andra sidan en vuxen kontakt på ett annat sätt.
Jo, det är det som är både ja. Och. Men ja. Min fråga till dig var, hur känns det för dig att
det
du kommer
jobbigt.
Längre bort?
Det känns, nu känns det skitjobbigt. Jag hoppas att det en dag ska kännas liksom bra.
Vad men, är det men, som känns skitjobbigt?
Nej, men jag tror att det är den egoistiska. Det var så härligt när de var små och de var liksom beroende av en. Men det var närmare och man hade dem omkring sig. Man träffade dem hela tiden. Och man såg att de utvecklades och liksom, ja, jag tycker mycket om mina barn.
Ja.
Jag vill att de ska vara mina vänner, jag vill prata med dem, jag vill vara med dem, hänga med dem, även om jag tyckte att det var irriterande och jobbigt. Men Och det där saknar ju, plus att det påminner mig ju också min egen, mitt eget åldrande, liksom, att jag blir äldre.
Ja.
Och sen också att det någonstans är, jag förstår ju nu människor som fyller på med nya barn, för att då tar det aldrig slut.
Ja, just det. Men,
för det där är ju verkligen så här, jag kan ju se människor som går med barnvagnar, som jag vet att jag upplevde som skitjobbigt. Bara, åh, tänk, det där får man aldrig uppleva igen.
Mm. Ja, och det är väl därför många längtar efter barnbarn.
Ja.
För att då fortsätter det också på sätt och vis.
Ja.
Nej, men jag tycker också att det där är plågsamt. Och jag tycker att det ligger väl mycket i det här, det tog så lång tid för mig att förstå vad man så att säga nästan, ursäkta, men vad man nästan har en man till.
Mm.
Att på något vis att man tycker om den och vill vara med den.
Ja.
Av någon jävla konstig anledning så är det inte riktigt så jag upplevt det förut. Men jag upplever det med dig nu. Att jag vill vara med dig för jag tycker om att vara med dig.
Ja.
Och med mina barn är det ju så det är. Jag vill vara med dem. De vill inte vara med mig längre.
Nej,
eller jag får ju vara med dem ibland. Ja. Men det är liksom, ja, det där tycker jag också är plågsamt.
Ja, och det, återigen, det som är så jävla konstigt med att det är så man har uppfostrat dem att välja på det sättet.
Ja, men det är själv, det är ju en naturlag.
Ja, visst,
de ska ju knoppas av.
Ja.
Okej, du lever med en kvinna, det vill säga mig.
Mm.
Smakar det mer än det kostar, även i förhållande till tidigare förhållanden?
Ja, det gör det ju, absolut.
För att?
Nej, därför att det annars hade ju kanske stannat kvar i de tidigare förhållandena.
För nej, men du hade inte vetat hur mycket jag smakade eller kostade.
nej, men jag menar, om det skulle börja kosta för mycket så skulle jag nog lämna dig.
Mm.
Absolut, verkligen smakar det mycket bättre än.
Men kan det ha att göra med livserfarenheten att du nu också kräver att ett förhållande ska smaka mer än det kostar än vad
Nej.
Man krävde förut?
Nej. Nej, jag tror jag krävde ännu mer förut.
Jaha, och hur gick det då?
Ja, det gick inte bra.
Nej, det gick inte bra. Mm. Okej, så jag kvalar in på kvoten att jag får kosta lite mer.
Ja, faktiskt.
Hoppsan.
Ja, nej, men jo, för jag tycker att det är mycket det handlar om också, att man inte liksom gapar efter mycket, och i det så ligger ju också, vi har ju inte barn, vi har ju inte ett helt hushåll där som just är kostsamt,
nej,
i relation.
Verkligen.
Så att jag tror att det, ja, jag har lärt mig inte liksom gapa efter för mycket heller.
Ja. Okej, sista. Mm. Vad förväntar du dig eller önskar du dig att ett förhållande ska ge dig framöver?
Ja, jag vill ju att det ska, det som du säger, att man tycker om att vara med varandra, och att det ska få fortsätta.
Ja.
Och det handlar både om vad gjorde du idag, eller liksom det här stödet man har i sin tillvaro på något sätt. Att jag kan ju vara helt solitär och gå till jobbet och så här, och vara hemma och gråta över saker eller skratta över saker som är roliga. Men det är ju roligare att dela dem med någon och kunna prata om det. Både det som är roligt, som sagt, framgångar man har, det här är spännande och så här, och förväntningar, och det som är jobbigt man har, att man har någon liksom som man kan, en samtalspartner som man har.
Mm.
Men sen tycker jag också att det finns fredagsdrinken.
Ja, den är hypad. Ja, den är härlig.
Ja, men allt man kan göra tillsammans, i fråga om att träffa andra människor, gå ut, resa, bla, äckliga trädgården man håller på med och jobbar i.
Den fina.
Ja, nej, men det, jag tycker att det finns jättemycket som blir roligare i livet om man har en relation.
Ja.
Du då?
Ja, det kan man undra. Nej, men jag tänker nog också att, alltså, det är ju, om man liksom så här, känslomässigt så vill jag ju vara med dig för att jag tycker om dig. Ser man mer funktionen så är det mycket av det du säger. Det är väldigt mycket som blir enklare. För att, om jag ska resa, jag har ett givet ressällskap. Om jag ska göra saker så har jag ett givet sällskap. Och oftast är ju det på gott då, om man har en god relation. Nackdelen är väl att man stänger in sig lite för mycket. Man skulle ju kunna, men det är ju bara upp till mig själv att också ta andra steg. Liksom. Men jag önskar mig att ett förhållande i framtiden, att kvoten, liksom, krångel är liten i förhållande till vad man får. För krångel skulle jag inte riktigt vilja. Och då tänker jag, gud vad lätt det är att förstöra saker om någon är otrogen eller sådär. Vad otroligt krångligt allting skulle bli då. Vad det skulle bli dumt. Men någon slags enkelhet och samvaro som man trivs med. Ja, ungefär som du säger. Så,
ja, men det finns ett värde i det, och man får verkligen ut någonting av det.
Ja. Ja. Nice.
Intressant.
Du, vi tar ett lyssnarbrev till.
Ja.
Hej Marit och Magnus, och tusen tack för en bra och stödjande podd. Jag är en kvinna på 52 år och har levt i ett förhållande som varade i 27 år. För 5 år sedan valde vi att separera, och strax efter separationen träffade jag en ny man. Vi har nu varit tillsammans i cirka 5 år och valt att vara särbo. Jag har en hemmaboende 20-åring och en 22-åring som flyttat hemifrån. Och den här nya särbon bor 10 mil bort. Den nuvarande relationen är till största delar bra. Vi älskar varandra och har det bra när vi ses, men mitt problem är att jag allt oftare känner mig ensam. Ensamheten består inte i fysisk ensamhet, vi ses några dagar i veckan, utan mer en känsla av att vara ensam i livet när det kommer till större beslut som jag behöver fatta. Det kan handla om att renovera radhus, ta nya banklån med mera. Till saken hör att mitt jobb kräver mycket av mig, vilket också tynger mig. Det kan låta som fjuttiga beslut och problem, men för mig är det stort. Känslan av att vara ensam gör mig disharmonisk och jag mår inte bra i den. Vi kan prata med varandra om det mesta och kommunicerar bra, men när jag vänder mig till min särbo så blir jag på något sätt inte tillfredsställd. Jag känner mig, hur vi än pratar, ensam. Jag tror att ensamhetskänslan skulle minska om vi bodde ihop så att vi fattade gemensamma beslut. Men jag är tveksam till samboskap då jag inte fullt ut känner tillit till min särbo på grund av att han för något år sedan ljög om en kontakt med en kvinnlig arbetskamrat. Jag tyckte särborskapet kändes jättebra i början, men tycker att det blir svårare och svårare. Just nu känns det lite som moment 22. Kanske befinner jag mig i en sen 50-årskris. Vet på något sätt varken ut eller in. Hur tänker ni om det jag skriver?
Det där tycker jag var spännande, måste jag säga. För att det, jag fattar ju det. Jag förstår precis hur hon känner sig. Och att det är liksom inte, det är inte givet att alla människor just trivs med ensamheten, och att självständighet behöver inte vara att man fattar alla beslut själv, utan att man faktiskt vill göra det tillsammans med någon. Ja. Det är intressant att hon säger att hon trivdes med det först, men att det blir mer och mer på det sättet att hon känner sig mer och mer ensam i det. Och jag vet inte, jag kan på något sätt känna så här, ja, det, du ska nog liksom försöka och få, om du vill det, om det är dit du vill, att du vill leva, liksom dela livet med någon på det sättet att ni fattar gemensamma beslut om tillvaron, då får du liksom söka dig dit och driva dig åt det hållet, antingen med den här mannen och försöka få tillit, eller hitta en annan man som du kan lita på.
Ja.
Det är liksom ingen sjukdom att vilja leva i någon sund symbios.
Nej, precis. Och det är bra att du belyser den sidan. För jag tolkar det, alltså jag känner igen mig väldigt mycket. Ja. Och jag tar fasta på det här med då en sen 50-årskris.
Ja.
Jag säger det, vi vet ju inte vad det här handlar om. Men om man bara belyser den grejen. Så om man skulle bevaka det hon är ute efter, hon kanske befinner sig i en sen 50-årskris, säger hon. Ja, i så fall så tänker jag också att då blir lösningen inte att flytta ihop. Och som jag ser tillvaron och har valt att se, eller liksom, ja, som jag har valt att se tillvaron och som känns rätt för mig, så är den här ensamheten, den är på något vis sanningen. Och vi är alla ensamma när det kommer till kritan. Alltså vi kan bygga upp oss så att vi inte är det, att ha människor omkring oss och vi blir par och vi har barn. Men i grund och botten så är vi också ensamma. Och den känslan tycker jag kan visa sig. Jag är själv i en motsvarande kris nu, kan jag säga. Och jag känner mig också mer ensam. Jag vill nästan grina när jag tänker på det. Jag är inte egentligen mer ensam. Men jag tror att det har att göra med en insikt om att man är det, och en åldersgrej om att ja, men det finns mycket sorg som ofta visar sig i de här när man fyller jämnt grejerna. För livet innebär så många förluster på något vis. Och allt det här tror jag att man också får en distraktion då när man är med andra människor. Och jag säger då inte att lösningen är att vara med andra människor, utan att komma till rätta, om det nu är en sån kris, att man kommer till rätta med de villkor man lever under. Och sen tar man nytt avstamp utifrån det. Och under den här perioden så förlorar man sig själv lite. Och man känner, man är skörare och så vidare. Så jag tycker nästan att hon ska fundera på vad det egentligen är. Och i praktiken med de här besluten som ska fattas, de kanske hon kan fatta själv. Eller med någon bra jäkla bankman eller vad som helst. Liksom. Ja, ja. Nu kanske de står i vägen för en annan känsla, jag vet inte. Men jag tycker inte att det är värt att flytta ihop för att få hjälp med sådana saker. För det kan, framförallt då man inte riktigt litar på mannen.
Får jag bara säga en sak? Ja. För det kanske inte är det att hon behöver hjälp.
Nej.
Utan det kanske är att hon vill just dela de här besluten med någon.
Ja.
För att jag, visst, absolut, tittar man rent så här filosofiskt så är vi ensamma i livet. Men vi är också en varelse som har varit i grupp.
Ja.
Där vi liksom har delat på sysslor och allt det där. Så det är liksom biologiskt så kan man ändå säga, jag förstår verkligen att hon också vill ha vara i den här flocken liksom. Och just dela, komplettera varandra och allt det där. Så det behöver inte vara bara, åh jag klarar inte det. För det gör hon ju uppenbarligen. Det är det hon säger, att det blir mer och mer så att hon känner sig ensam. Det kanske är just bara tråkigt att fatta besluten själv. Eller, ja, det är inte hjälp. Det är inte det att inte klara sig
nej,
själv.
Det förstår jag också. Utan det är känslan av att behöva dra allting ensam och göra allting ensam. Och ja, fatta beslut ensam. Mm. Men hon är också tyngd av jobbet.
Ja.
Jag tänker så här, jag, hon säger att just nu känns det lite som moment 22. Precis. På något sätt så tänker jag så här, tillåt dig att vara så här ett tag. Tillåt dig att vara så här tills du kommer på, vad vill du ha, jag tycker ofta en hjälp har man av, vad vill du ha mer av i ditt liv och vad vill du ha mindre av i ditt liv? För det kan också vara så att hon är uttröttad av allt det hon borde ha mindre av det här med att liksom jobb och tyngd och så vidare. Och det, saker kanske också förändras sig snart igen. Jag tänker, fast det är jag det, men jag tänker att alla, oavsett relation, behöver förhålla sig till de här frågorna. Liksom hur är det att leva och hur tungt ska det vara och så vidare. Men jag skulle kanske råda att inte flytta ihop om hon är tveksam till tilliten.
Nej,
då absolut. Kanske tiden går så att hon kan få tillit för honom. Men ta fasta också på det här med själva känslan i ditt liv. Vem är du nu? För när man går igenom en kris så är man på väg någon annanstans. Lite insikter ska trilla på plats och man tar nytt avstånd. Så jag tycker också att hon ska tänka mycket på det.
Mm.
Hur vill hon ha det? Vem är hon? Vem har hon blivit efter alla de här åren i förhållande och så vidare?
Ja.
Ja, kriser är jobbiga. Men de ger också någonting.
Ja, de skickar den i någon riktning och det är faktiskt vinsten.
Ja. Lycka till verkligen.
Ja.
Du ska ha sista ordet idag, du.
Ja, det ska jag. Mm. Och det kommer att handla om historieskrivning och syftet med terapi. Eller vad terapi handlar om.
Jaha.
Mm. Nej, därför att jag har olika saker har fått mig att tänka på detta. Det ena är att man så här, jag jobbar ju väldigt mycket med mord, med polisutredningar.
Ja, du gör tv och jobbar med sådana program. Ja.
Och där märker man ju att eftersom man är ganska djupt nere i sina förundersökningar och man läser förhör och sånt där, så ser man att när någon blir anklagad för någonting så hittar de en historia som ska bevisa att de inte har gjort den här gärningen liksom. Och den där historien är ju antingen skitbra eller fruktansvärt dålig.
Men du menar lätt att genomskåda?
Ja, lätt att genomskåda. Och ibland så märker man också att en del liksom tror på historien själva till slut nästan. Aha. Och det där tror jag är någonting som vi människor ägnar oss åt, även om det inte handlar om mord eller brott, utan bara i, liksom, i vårt eget liv, i förhållande till oss själva och väldigt mycket i förhållande i relationer också. Mm. För att om man tittar på separationer till exempel, så handlar ju det om att en person liksom så här, det här är vad jag tycker är fel i vår relation.
Mm.
Jag upplever dig som kontrollerande och du styr mitt liv. Och den andra personen då, när den berättar historien, så är den: jag upplever dig som fladdrig och opålitlig.
Mm.
Och liksom så här, det här är ju historier, yes, som vi bygger upp.
Ja.
Och det gör vi med oss själva väldigt mycket också. Ja. Så här, jag är en person som bla bla bla, på grund av bla 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 bla. Jag är liksom, jag är lätt irriterad, eller jag kan ta allting och så vidare. Och vi gör det väldigt mycket med andra människor också. Mm. Vår partner, men även andra runt omkring oss. Att vi definierar dem genom att hitta en historia om den här personen är på det här sättet.
Mm.
Och det går ju inte att säga att det är fel att göra det. Därför att någonstans måste vi som människor ha någonting att hålla oss i. För annars blir tillvaron bara helt så här, allt möjligt. Kan
ja, ett ständigt uppdykande nu. Ja.
Precis. Mm. Men det som då är viktigt i hela livet är att hela tiden liksom så här, bevaka sanningshalten i den här historien. Det finns kanske ingen sån här total sanning, därför att det finns en massa olika aspekter på det. Men det man gör i terapi, och det man liksom ska försöka förstå om sig själv innan man börjar i terapi, det är att den här terapin handlar ju om att berätta historien och belysa den från så många olika håll som möjligt. Och kanske slå hål på de delar som inte är riktigt sanna i det här.
Mm.
Den uppfattningen man har om sig själv, den uppfattningen man har om andra runt omkring sig och sin bakgrund alltihopa. Och
som exempel, när man har tolkat att någon, han var alltid elak mot mig, ja, men är du säker på, ja, att han egentligen inte försökte, ja, och så vidare, och då kommer en ny typ av, precis, sanning in, exakt, och man får en, ja, ny förståelse. Ja,
ja, och jag tror att liksom alla människor bär på livslögner, alla människor bär på liksom åt det ena eller andra hållet, och jag från början tänkte säga så här: fan, titta på er själva och titta på era relationer och försöka att liksom belysa dem från olika håll. Och det kan man ju göra, det är viktigt. Men i många fall så är det också så att man faktiskt är lurad av den andra.
Hur då?
Om jag tänker i liksom så här, våldsamma relationer, där är ju oftast tyvärr så att den här personen som är våldsam får äga sanningen. Det, ja, vill säga, du är jävligt irriterande och jag har rätt att slå dig.
Just det.
Och den andra personen som blir offer för det här köper
tar
ju den.
Tar på sig skulden.
Ja, exakt. Ja. Mm. Och där kan man inte riktigt säga så här, ja men betrakta dig själv. Nej, och se vad du ljuger i. Utan det är så här, det finns så många fallgropar i det här. Och det är därför det är väldigt bra att ha en objektiv liksom person att tala med, som inte har allt annat runt omkring, som inte liksom är insyltad i ditt liv eller dina liksom din partners liv eller liksom livet runt omkring,
utan kan se det objektivt. Ja,
exakt. Och det jag liksom kan inte riktigt ge rådet: börja skärskåda dina egna lögner. Visst,
nej, men det kan man nästan inte.
Nej, men det finns ändå någon grund i det. Jag tycker att man ska förstå det när man kommer in i en terapi. Det är inte så att den här terapeuten ska göra en frisk, utan du själv ska göra det jobbet. Och detsamma är i dina relationer. Det är liksom så här, du ska inte få en terapeut att säga att den och den och den är fel och du har rätt och du har fel. Utan så här, du kommer att få betrakta historieskrivningen i det. Och det är det som är grejen.
Mm.
Ja.
Jag tänker.
Ja.
Precis. Man, ja, absolut. Jag menar, man kommer till en terapi, kommer man ju ganska enögd. Jag vill inte ha det så här och bla bla bla. Sen när man får höra det i sansat tillstånd, så ser man att det sitter en annan person där som har en annan historieskrivning, ja, och en hel bunt med känslor motsvarande ens egna, fast annorlunda liksom.
Mm.
Och det där ska man då försöka få ihop.
Ja.
Och det går inte, nej, i de låsta positioner,
nej,
man har.
Nej.
Utan man måste jämka sig. Så, ja, att då, man får välkomna, ja, all smärtsam punktering liksom,
precis,
av ens egen,
exakt,
självbild.
Ja, och våga bekänna att jag ljög om det där inför mig själv. Liksom.
Mm.
Jag lurade mig själv till att tro att det var på det här sättet. Mm. Att jag var på det sättet. Eller du var på det sättet.
Mm.
Ja, nej, det var allt.
Lurar du dig själv med mig?
Det gör jag säkert.
Ja.
På samma sätt som du lurar dig själv med mig.
Förekommer det inte.
Jo.
Ja, oavsett det då, så önskar vi er nu
en trevlig helg.
Ja, och vi önskar er en fin fredagsdrink, om,
ja,
ni får den.
Vi,
den kan
absolut
bestå av en härlig kopp te om man så vill.
Ja.
Men en liten mysig stund.
Ja.
Fredagsmyset som vuxen tycker jag ska överträffa fredagsmyset som barn. Det är svårt när man har barn. Det blir aldrig lugn och ro. Men man kan kanske få till någonting.
Ja, då får man fredagsmyset som man själv vill. Till,
ja,
det är härligt.
Ja, det är härligt.
Ja.
Och fortsätt att skriva, och sen så hörs vi igen om en vecka.
Gör vi.
Tack snälla.
Hej då.
vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.